Det är fredag och det är dags för ett nytt avsnitt av Träningspodden, Sveriges största podd om träning och hälsa. Jag som pratar nu heter Lovisa Sandström, mer känd som Lofsan, och min poddpartner och författarkollega, det är tv-programledaren Jessica Almnäs. Och vi börjar med att säga, om det är så att man brukar träna lika länge som vårt poddavsnitt pågår, då får man ta i idag. Därför att idag utlovar vi inte ett långt avsnitt utan tvärtom under timmen. Så då får man liksom gasa på nu om man ska hinna med allting.
Ja, men precis. Det blir så ibland när livet kommer emellan. Nu fick vi trycka in det här poddandet mellan mitt frisörbesök. Mycket efterlängtat sådant. Jag vet inte.
Superviktigt.
Ja, men det var faktiskt det. Jag vet inte om alla som lyssnar här följer mig på Instagram. Men om ni gör det och såg mina stories så la jag ut en bild när jag hade somnat med blött hår häromdagen. Och såg ut som ett fågelbo när jag vaknade. Alltså, jag skrattade åt mig själv. Jag såg så jävla
rolig ut. Jag tycker det är så snyggt.
Alltså, nej, men du såg inte lockarna bak, Lovisa. Det var lockigt och fint där fram. Det som hade legat liksom bara på kudden. Men det som jag hade legat och gnossat in i kudden, det såg inte klokt ut. Alltså, det var verkligen som en trasselsudd. Det gick inte ens att kamma ut. Så jag bara, jag sätter bara upp det här idag. Så får det bara vara så. Så får jag ta det nästa gång jag tvättar håret. Och det vet ju de som lyssnar på podden är så sällan som jag bara kan. För jag tycker det är så fruktansvärt tråkigt. Men hur som helst.
Du fick ofrivilliga dreads.
Ofrivilliga dreads. Man hatar det. Hur som helst så skulle jag idag egentligen ha varit med på en jätterolig träningsgrej eller träningsevent eller vad man ska kalla det, med Sara Sjöström faktiskt, som jag såg fram emot jättemycket. Någon slags ny träning i 28 graders värme och inte säker på att det var yoga, mer som pilates tror jag att det var. Och det tyckte jag skulle bli jättekul, men så har jag lyckats gå och bli sjuk. Så att jag har lite ont i halsen, är snorig som ni kommer att höra under det här avsnittet, och har lite hosta. Men då tänkte jag, träna i 28 grader, det är nog det absolut sämsta man kan göra när man är lite småsjuk och dessutom har basketmatch i helgen. Så jag fick ställa in det här eventet med Sara, kan inte gå på det, och då betyder det att jag fick boka av min barnvakt också som skulle ha hämtat Sam, och då måste jag hämta Sam själv, och det innebär att jag måste ut genom dörren exakt klockan 4, vilket är cirka en timme från nu. Så det är liksom vårat lilla fönster, men så är när livet kommer emellan.
Vårt poddfönster.
Ja, precis. Vårt tisdagspoddfönster som vi brukar se till att skaffa oss.
En liten uppdatering från förra veckan. Jag får så många frågor på min Instagram som handlar om, gud Lovisa, hur går det för dig nu när du inte kan träna? Blir du knäpp i huvudet? Och det är så roligt för att jag har kompisar som var sjuka i våras och var hemma från jobbet ganska många veckor, inte tränat. Och jag såg så här, jag såg hur garderober rensades och de sorterade allting i barnens rum och de tog tag i garagen och började städa ur så här, nästa människor som så här, klättrar på väggarna. Ah. Och jag är nu snart inne på min tredje träningsfria vecka av 4 till att börja med. Kanske blir det 6, kanske blir det 8. Den som lever får se. Men jag tänker så att det här, det är inte så himla tokigt alltså. Nu är det för sig så att jag går och jobbar. Jag är ju i gymmet ganska många timmar per dag. Jag sitter och jobbar, så jag känner mig ju inte sjuk. Och jag tror att det är en stor skillnad på människor som är sjuka och måste vara hemma innanför, liksom, innanför väggarna, att det är då man börjar klättra. Men för mig så har de här första 2 veckorna utan träning, det har inte känts varken som en så att det är synd om mig eller uppoffrande, eller, utan tvärtom så har jag känt så här, men det har inte funnits på kartan. Så jag kan inte liksom, vi får se vad som händer när jag börjar känna mig helt fit for fight och ändå fortfarande inte ska träna. Det är nämligen så att jag har borrelia och har inte tagit något sånt här tydligen det mest avancerade man kan göra, håll på med ryggmärgsprov. Läkaren sa att nej, men det räcker med det här blodprovet som du har tagit. Så jag äter medicin för borrelia i 15 dagar. Jag är inne på dag nummer 6 nu.
Vad är det för och medicin efter... man äter då?
Det är ett penicillin. Man får köra bil, men tydligen så var det ganska så starkt. Och jag behöver inte hålla på med, för det här var så knepigt. För innan jag började med den här borreliamedicinen, då åt jag nämligen penicillin för den här bakterien som de hittade i njurarna. Och det var så här knepigt att ja, 3 gånger om dagen, 2 timmar efter måltid, 1 timme före nästa måltid. Och så var jag tvungen att pricka. Och jag kan äta lite så hejvilt under dagarna när jag är hungrig. Och, så att jag var tvungen att räkna hela tiden. När åt jag, när ska jag äta? När åt jag, när ska jag äta? Men det här är tvärtom. 2 tabletter varje morgon samtidigt som frukost. Och sen behöver jag inte tänka på det. Så det här är lite lättare. Särskilt när man ska hålla på i 15 dagar med penicillin. Så att först 5 dagar med en penicillinsort för den här bakterien. Sen 15 dagar med en annan medicin för borrelian. Och när det är klart, då är vi inne i början på oktober, då ska jag göra en järninjektion för min anemi som de hittade. Och eventuellt också då göra uppföljande tester på den här bakterien i njurarna och sen nytt borreliaprov efter 6-8 veckor från det första borreliaprovet. Så att det här är en ganska så lång process i mig, och det är därför det känns skönt så att jag, nu vet jag att jag inte ska träna. Och hur frisk jag än känner mig, för jag har inte känt mig sjuk under den här perioden. Det är ju det som har varit så knepigt. Men nu vet jag liksom att jag behöver inte hålla på och utvärdera känslan i kroppen. Utan it is what it is. Och jag, min stegräknare har gått upp 33% räknade jag. Eftersom jag tycker det är så skönt att vara utomhus. Det är skönt att gå. Och den här muskelverken, ledstillheten och huvudverken som jag har, den känns så mycket bättre när jag är ute och går. Så att jag är ute och samlar lite steg här och lite steg där. Men jag har ju också väldigt mycket tid. Tänk om så här, men ändå 5 träningstimmar i veckan. Ibland kan ju pass vara längre än en timme. Plus ta mig till och från gymmet. Planera in det i schemat. Det frigörs ju mycket tid som jag så här, det känns nästan lite så här lyxigt att ha den tiden. Och till skillnad från kanske andra perioder av livet när jag inte har tränat, ha lite så här dåligt samvete över att jag inte tränar. Nu är det så här tvärtom. Jag ska inte träna. Och då kan jag nästan så här hitta lite njutning i det.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Förlåt, en dum fråga. Men om du, som du sa så här, det spelar ingen roll hur bra jag känner mig i kroppen, hur frisk jag känner mig. Är det farligt att träna då? Eller varför får du inte träna om du känner dig bra?
Det har att göra med den aktiva infektionen i kroppen. Den ska man inte träna med. Och då var jag ju såklart tvungen att fråga läkaren. Liksom, du, det här med träning. Då behöver vi så här definiera, vad är träning?
Aha.
För att om jag har 6 PT-kunder i gymmet. Och jag bär vikterna åt dem. Jag visar övningarna. Jag har en grupp och där ska jag visa saker, visa en sprint. Och liksom, är det träning? för mig är det ju inte det. Det är ju att utföra mitt jobb. Eller som att ta en rask promenad. Någon kallar det för träning, men för mig är det inte träning.
Mm.
Och då så pratade jag med honom och då så sa han så här, nej, men det som är hård träning för dig, det ska du inte göra. Så att jag rörlighetstränar, kör stretchövningar som jag tycker är jätteskönt. Då har jag inte bestämt i förväg vilka övningar eller rörelser ska jag göra. Jag går mycket så här på känsla. Ja, men nu stretchar jag lite här. Och vad känns då skönt att göra som nästa? Så jag har ingen så här färdig komponerad rörelse. Jag kan gå snabbt i elljusspår. Men som jag pratade om i förra veckas avsnitt av Transport, så har det varit väldigt självreglerande. För jag tänkte så här, ja, men, att jag kan ju gå snabbare till flås än vad jag kan jogga med.
Mm.
Alltså, går jag väldigt snabbt, då blir jag ju mer flåsig än vad jag blir när jag joggar långsamt. Och det har jag tänkt på med din run streak till exempel. Alltså att jogga väldigt långsamt, då har man lägre puls än om man går sitt snabba, sitt snabba steg. När mormor säger, nu tar vi det långa steget före. När man var liten. Och man typ hängde inte med där bak. Men det har liksom inte varit, jag har inte varit sugen på att jogga. För att det har liksom, när jag går så känner jag så här, tryck över bröstet. Får en lite knepig andfåddhet. Som jag kan tänka mig att ganska många som hade corona under våren eller som var dåliga tidigt i somras, där de så här, flera månader fortfarande beskriver att det är ett tryck över bröstkorgen. Och jag, liksom kan, jag förstår verkligen den känslan. Men sen har det varit knepigt för mig, för innan jag visste att jag var sjuk, då var ju träningen det som kändes allra bäst.
Mm.
Det var då muskelverken försvann, då fick jag igång min rörlighet, framförallt i fötterna och i ryggraden, nacken och stelhet i armarna som jag hade, den släppte. Så det var det som var lite knepigt. Det allra värsta nu, det är så här, ligga på soffan en halv dag.
Aha.
Eller vakna på morgonen. Då har jag liksom det som jag skulle kalla så här, värk i kroppen. Och det är det som är det knepiga och som jag har förstått det lömska med, till exempel då Borrelia. Att det går liksom verkligen i vågor och att det känns som allra bäst för mig när jag är igång. Så att jag brukar så här planera in att jag ska vara igång. För jag vet att är jag hemma från 1 till kanske 5:30, 6 när barnen ska iväg på aktiviteter och jag ska skjutsa och hämta och lämna, då är de timmarna ganska så knepiga. Så då brukar jag ta en promenad på eftermiddagen istället och få frisk luft och liksom få ordning på huvudvärk och liknande. Men tydligen jättelömskt. Jag har aldrig haft borrelia, så jag vet inte. Jag har ingenting att jämföra med. Och i det här fallet, när läkaren testade så brett, när han satt och på sina detektiv, han tog fram sitt förstoringsglas och verkligen, nu ska vi se, vi liksom hitta vad som är tokigt.
Mm.
Eftersom han testade så brett, då hittade han ju massa grejer som kunde förklara varför det kändes så konstigt för mig. Och jag vet ju inte vad som är borrelian, vad som var den här njurbakterien, vad som är anemin. Och det är det som är så här, i mitten på oktober, då ska ju alla de här symptomen vara borta oavsett varför som jag har haft dem. Så det är ganska så lång process, men det är ganska skönt att jag inte har något lopp inplanerade. Jag har inga stora jobbuppdrag förrän till slutet av oktober som är så här, jobba en hel helg. För det har jag ju känt i augusti, september att det är någonting som inte riktigt stämmer.
Ja, men även du har ju rätt att vara sjukskriven, vet du.
Och jag tänker tvärtom, det är skönt att inte vara sjukskriven.
Det är skönt att röra på sig och ha saker att göra, men jag menar de här mentalt stora jobben kanske du inte ska göra just nu. Men då hade du inget inplanerat förrän slutet av oktober, så då kanske det löser sig av sig själv.
Ja, och jag är glad över att jag tackade nej till saker för att jag kände att det var, att jag kände just det här. Det som jag kallar för att känna sig sliten. Och det har jag ju sagt flera gånger i podden i slutet av sommaren. Och jag hade det här I'm back-känslan. För då var det liksom, då hade jag en sån bra period. Men det som det här med att mentalt vara sjukskriven, för det är nog så jag ser det, snarare än att jag är sjukskriven i, jag är inte sjukskriven i gentemot Försäkringskassan. Men det är den här känslan av att hur ska jag förklara? Att Så att det sitter inte i mitt huvud. Jag inbillar mig inte. Jag känner inte efter för mycket. Jag har inte dålig kondition. Och jag är heller inte övertränad. För det hade jag liksom lite för mig i somras. Och jag tyckte så här, men jag tränar ju betydligt mindre nu än vad jag normalt sett gör. Mm. Och jag jobbar betydligt mindre än vad jag normalt sett gör. Och ändå så var det känslan som att jag var övertränad. Och vi pratade ju tidigare innan sommaren om längdskidåkaren Frida Karlsson.
Mm.
Som fick någon form av så här, tävlings- och träningsförbud. Och det var inte riktigt tydligt, inte officiellt vad som var orsaken. Men nu har hon ju börjat prata om kanske då det här överträningssyndromet. Och att hur man kan... Att man kan bli för mycket av det goda. Och jag var ju som inne och funderade på det. Men nu känns det skönt att jag, det är inte mitt problem. Även om jag tänker så här att det kommer nog vara ganska så tufft när jag ska dra igång med träningen än. Jag ser ju lite grann fram emot att ha träningsverk igen.
Ja, jag förstår det. Men det är ju ofta när man inte kan träna som man verkligen förstår hur mycket man uppskattar att träna. Eller hur?
Verkligen. Men jag kan ju säga nu, den här verken i kroppen som jag har, den muskulära verken, den är precis som träningsverk. Så jag brukar så här tänka så här, undra vilka övningar jag skulle ha gjort för att få den här träningsverken. Så brukar jag så här känna på musklerna, men det här skulle nog komma från raka marklyft. Jag får alltid träningsverk av raka marklyft. Eller, men det här är nog någon sån här riktig magkombo när det verkligen har svidit i magmusklerna. Jag så här fantiserar lite perverst i ett parallellt universum.
Ja, men snart är du frisk, Lovisa. Jag tycker du håller humöret uppe i alla fall, väldigt bra. Men en fråga, märkte du när du hade den här fästingen eller har du inte ens märkt av det?
Jag vet inte om att jag har en fästing, men det har jag ju tydligen haft eftersom borrelia inte smittar mellan människor. Det jag vet, 100% garanterat, det är att jag inte har haft någon hudrodnad. Jag är ju en riktig nakenfis. Alltså, jag älskar att gå naken och typ hela sommaren har jag varit naken eller i bikini, så här minimalt med kläder. Och om jag hade missat en hudrodnad, då hade min man sett den. Så att det vet jag att jag inte haft, ingen hudrodnad. Men då googlade jag lite grann och då fanns det någon statistik som visade på internetet att det var typ hälften av konstaterad borrelia där man har en hudrodnad. Så att det behöver inte vara det här som man liksom sorterar bort ifrån. Men jag har lärt mig mycket om borrelia senaste veckan som jag inte visste om.
Men du har alltså aldrig plockat bort en fästing, så den måste ha suttit där utan att du har märkt det och sen trillat av sig själv, eller vad tror du?
Ja, kanske i hårbotten, tänkte jag. Det är ju något område som man inte liksom, om man inte sitter och pillar varandra i hårbotten, men ja, där skulle den ha kunnat sitta. Så. Men man brukar ju säga det så här, men om det att det har varit en klassisk fästing sommar och liknande. Och vi har sagt hela sommaren att vi inte har en klassisk fästing sommar, utan vi har en spindelsommar. Ja. Vi har haft så mycket spindlar och vi har också haft jättemycket orm. Tydligt mer spindlar och orm än vad vi brukar ha. Inte plockat en enda fästing på barnen, ingenting på Hans och så vidare. Och just det här borrelia-provet som jag tog, där jag så här nöjde mig med att han sa att det här blodprovet visar en aktiv borrelia-infektion. Du har inte utvecklat antikroppar, och det är tydligen det de vill att man ska göra, har gjort när jag ska ta det nya borrelia-provet sen.
Aha.
Då sa han att man kan inte datera infektionen med det här provet. Men jag vet, och det var det här som blev lite så här knas i min hjärna, för jag trodde nämligen när jag började så här pussla ihop alla de här konstiga symptomen, då tänkte jag att jag var i klimakteriet. Så jag hade så här, men jag kanske ska gå till gynekologen och kolla upp om jag är i klimakteriet, kanske därför. Och det jag baserade på, det var att jag första veckan i augusti, och det är så här jag kan liksom börja göra mitt eget detektivarbete, hade ett par nätter, inte nätter på varandra, utan jag tror att det kanske var 2 eller 3 nätter mellanrum, där jag hade såna riktiga, alltså svett attacker. Alltså jag vaknade och hade en pool mellan bröstet. Min Oj. Navel var helt vattenfylld. Jag var helt dyngsur. Och sen så somnade jag om. Så när jag pratade med Hans på morgonen och sa så här, gud, visst var det varmt i natt? Och han bara, nej, det var perfekt temperatur. Och jag så här, han brukar alltid vilja ha lite svalare i sovrummet än vad jag. Så att har han tyckt att det var perfekt, då borde jag ha frusit. Men då, nu förstår jag att de här feberattackerna jag hade nattetid, det antagligen var i samband med att borrelia-infektionen bröt ut.
Ja, det måste
Och då vara. Skulle det vara då alltså i första eller andra veckan i augusti. Och det var då som jag var ute och plockade mycket blåbär med mina barn.
Aha, det kan ju förklara saken.
Det var då jag var i högt gräs, det var då jag satt på huk och liksom verkligen Sixten hade någon fantasi om att det var tidigt 1900-tal och vi plockade blåbär som vi sen skulle sälja till någon grossist. Han fantiserade någon sån här, vi lekte någon låtsaslek. Så jag kan datera det här första konstiga grejen som jag tror, nu har jag fått vallningar. Ja. Men jag var hos gynekologen i fredags och jag var inte i klimakteriet, ganska så långt därifrån, och allting såg jättebra ut. Så det har jag också, den besiktningen gjorde jag också som en del av den här stora utredningen.
Ja, det är ju lika bra att göra allt när man ändå håller på.
Ja, jag har ju farten uppe och massa tid.
Och vad sa du? Och massa tid,
massa
ja.
Tid.
Ja, nu när du inte har tid, när du inte tränar så har du massa tid över.
Ja.
Alltså jag vet inte vad jag gör med min tid, för att jag borde ju ha massa tid, men jag har ingen tid alls. Jag hade ju någon ambition, jag skulle gå på gymmet flera gånger i veckan, men jag har inte hunnit gå på gymmet överhuvudtaget. Jag fattar
du
inte.
Du spelar bara massa golf.
Jag spelar massa golf och jag spelar massa basket. Så att det blir mycket bollsporter. Och jag gör min run streak. Så slår man ihop de grejerna så blir det ju... Så jag har ju tränat varje dag, det säger ju min klocka till mig. För jag trycker ju in alla mina träningspass som jag kör och så. Men det här med att gå på gymmet, det har liksom inte blivit av. Men jag tänker att det kommer väl när det kommer. För jag har ju också rehabövningar som jag ska göra för min häl. Så att, det är ju både lite rumpgrejer och lite tåhävningar och lite ditten och datten. Och det tar ju tid. Jag kommer ihåg när jag gjorde rehab för min nacke. Och mina skulderblad.
Alltså du tyckte om dem. Du tyckte om känslan.
Ja, jag vet. Men det tog ju en timme om dagen. Jag vet, alltså man har ju inte hur många timmar på dygnet som helst som man kan lägga på ett träning, två,
och sig själv.
Sig själv. Det var det jag skulle säga. speciellt inte när man är en del av en familj på 5 personer. Så då finns det liksom en begränsning för vad som är okej att lägga på sig själv. Och jag har liksom lite grann nått den gränsen nu, känns det som. Men jag kommer att komma igång med det där sen, tänker jag. När golfsäsongen är slut, då flyttar jag liksom golftimmarna in i gymmet. Men man ska väl ändå passa på att vara ute nu när det är så härligt väder och få lite frisk luft och liksom tanka ändå någonstans D-vitamin när solen fortfarande är framme. För att inte för att vara sån och vara deppig och sådär och sänka alla andra, men snart har vi ju ett totalt mörker att gå igenom i flera månader.
Det är den melankoliska Jessica som kommer fram.
Nej, fy fan.
Jag var faktiskt i morse och rekade. När ni som lyssnar på Träningspodden hör det här, då har det här redan varit på tv. Jag var i Eriksdals utegym. Det är inte mitt närmaste utegym. Tanto är mitt närmaste och det är där som jag hänger mest. Men jag tycker att det är mycket snyggare när man ska göra tv och vara i Eriksdal. För där är det mycket grönare runt omkring. Det är inte bara den här supertorra... Jag skulle nog knappt kalla det för en gräsmatta. Det är mark runt omkring Tanto Lundens utegym. Men då var jag på Eriksdals utegym för att reka inför Nyhetsmorgon som vi ska sända därifrån imorgon då, alltså i onsdags för de som lyssnar på Träningspodden på fredag när det släpps. Och då, dels så var det, jag räknade, för jag var där samma timme som vi ska sända, för då vill jag veta hur mycket folk brukar det vara här då mellan 9 och 10. Och 12 personer igång samtidigt. Och det är ju liksom nästan så att varje station har en person och sen så vilar den såklart. Och många som tränar ute i gymmet kör ju att man liksom växlar mellan två övningar och kör det som kallas ett supersätt. Eller så kör man en liten cirkel både med redskapen eller med kroppsviktsövningar på step up och stubbe och liknande. Men jag, alltså... jag blir ju så glad. Jag vet, Jessica, du och jag politiskt står ganska så långt ifrån varandra. Men det var exakt samma känsla som förra veckan när jag hade finalpasset med min PT-grupp. Och så var vi uppe i Tantolundens bollplan. Och det jag älskar när det här offentliga erbjuder, alltså, gratis, fina träningsmöjligheter, grymt konstgräsplan i Tantolunden eller alla de här utegymmen som finns framförallt kring storstäderna. Jag vet att det finns några små i mindre kommuner, man försöker få till ett utegym för kommunens medborgare. Men jag älskar ju att betala skatt. Alltså det... Och det tänkte jag när jag såg alla de här som tränade i morse på Eriksdal. Så bara, åh gud, det här är fantastiskt.
Ja,
alltså, jag blir helt varm i mitt röda hjärta.
Nu vet jag inte vart du exakt tror att jag står politiskt, men jag älskar ju också att det där finns tillgängligt. För jag brinner ju för folkhälsan, att människor ska röra på sig. Och jag tycker att alla sätt man kan göra det tillgängligt är bra. Jag har heller inget emot att betala skatt. Men det får ju vara inom rimlighetens gränser, kan jag tycka. Skatt är givetvis bra.
Vi behöver inte gå in på just det ämnet. Sådana där grejer, jag kan nästan få lite så här rysningar på armarna. Men apropå folkhälsan så måste jag... Det är inte en almanäsa, det skulle jag absolut inte kalla det. Men jag vill ta upp en artikel som jag läste, en intervju som är med från DN. Jag ska berätta vart den kommer ifrån. Som är med den före detta, skulle vi nog kalla henne för, landslagschefen. Nej, hon är landslagschef nu. Ja, men det är hon. Marika Domanski-Lyfors, som ju är en jättestor fotbollsprofil. Och hon intervjuades... Ja, förlåt, hon var ju förbundskapten 1996 till 2005. Och nu så är hon, har hon en annan titel.
Ja, men precis.
Nu är hon landslagschef. Och hon blev intervjuad i och med bortgången av Lagrell, som ju är Lars-Åke Lagrell, som var generalsekreterare för svensk fotboll. Först i 11 år. Och sen var han ordförande i 21 år.
Ja, hur länge som helst.
Och hon berättade där om vad han har gjort för svensk, det man säger är damfotboll. Och ja, det kanske är någon sån allmänbildningslucka för mig. Jag tycker att jag har ganska bra koll på svensk idrottshistoria. Men jag hade missat en hel del av det politiska spelet. Från gräsrotsnivå, alltså föreningsidrotten, upp till distriktsnivå, när man pratar om på landskapsnivå, och sen upp liksom på högsta när det handlar om damfotboll och landslagsverksamhet och liknande. Och hon, jag skulle nog till och med säga att hon hyllade Lagrell och hans arbete för svensk damfotboll. Jag hade missat det här, jag vet inte varför, kanske bara av att jag inte hade så stort intresse just då. Men jag lärde mig ett och annat.
Mm. Nej, men en hyllning av Lars-Åke Lagrell är absolut på sin plats. Jag hade en del med honom att göra. Jag gjorde ju 6 fotbollsskalor. Från 2004 så gjorde jag min sista 2009, tror jag. 6 stycken blev det i alla fall. Och då hade jag ju mycket med honom att göra. Och han var en sån här person som var enkel att ha att göra med. Inte att han var liksom... Han var ju en bra chef och han kunde vara hård när det behövdes vara hård. Men han var alltid trevlig, han var glad, han hade glimten i ögat. Det var aldrig något som var ett problem för honom. Alltså jag glömmer aldrig en fotbollsskala när Zlatan hade kommit tillbaka till landslaget. Då, alltså det var så jävla kul, för det var ju produktionsbolaget som jag jobbade på som gjorde fotbollsskalan på den tiden, OTV. Inspelning på Råsunda en höstdag när snöflingorna singlar ner med Lagrell, med Lagerbäck, med Peppe Eng, jag tror Magnus Hedman var med. De sitter på 4 stycken stolar mitt ute på planen och sitter och sjunger Back for Good som värsta boybandet. Alltså, det var så jävla härligt. Och som var han, Lars-Åke, han ställde liksom upp på de här grejerna. Det var inget som var pinsamt. Han var inte rädd för att göra bort sig. Han ville liksom lyfta svensk fotboll på alla sätt man kunde. Och han gjorde ju väldigt mycket för svensk fotboll. Inte minst på damsidan då, som du precis har läst om.
Visste du att han har en bakgrund inom handboll också? Det var inte bara fotboll han spelade när han var yngre.
Asså, nej, det visste jag faktiskt inte. Men nej. Som det har visat
och
sig...
Och han bodde i Jönköping. Och du har bott i Huskvarna, så ni har flera gemensamma nämnare.
Även Jönköping när jag pluggade på högskolan. Men det lustiga är att sen jag blev ihop med en handbollsspelare så har jag insett att nästan alla har någon gång spelat handboll. Det är riktigt sjukt, för det trodde inte jag. Men det är nog för att jag är från basketvärlden. Så jag har ju liksom, för jag antar att man kombinerar inte så ofta basket och handboll. Man kanske kombinerar basket och fotboll, eller handboll och fotboll, eller handboll och innebandy, eller vad det nu kan vara. Men basket och handboll, de är lite för, alltså det är som svenska och norska. De är lite för lika men ändå olika för att det ska funka och göra båda delarna. Jag tror att det blir knasigt i huvudet helt enkelt.
Ja, vissa grejer får man ju inte göra i basket och tvärtom i handboll.
Nej, men alltså, i handboll så får faktiskt... du ju vara mycket, mycket ruffigare. Alltså du kan ju i princip trycka iväg, slänga iväg motståndarna. Det får du ju inte göra i basket. Du får ju hålla runt dem i handboll och liksom verkligen bara, nu stoppar jag dig här, nästan som en brottningspose. Det får man ju inte göra i basket. Och jag tror det knepigaste är att i handboll får man ju ta 3 steg och i basket får man ju bara ta 2 fotisättningar. Och det upptäckte vi när vi spelade en basketmatch, mitt lag mot Patriks handbollslag. Det blev ganska många avblåsningar för stegfel för grabbarna, kan jag säga.
Det sitter i ryggmärgen.
Ja, verkligen. Nej, så att, men det är kul, det har jag upptäckt nu då när jag har blivit ihop med Patrik. För varje gång som man träffar folk eller han kommer i något nytt sammanhang så kommer det alltid fram. Vet du, jag har spelat handboll. Ja, jag har spelat handboll. Man bara, gud, alla människor har verkligen spelat handboll. Det är helt sjukt ju.
Men vad var du skulle säga? Var det det? Jag avbröt ju dig, förlåt.
Ja, nej, det var bara det som jag ville säga om Lars-Åke Lagrell.
Alla vägar leder till handboll.
Ja, exakt. Att också han hade spelat handboll, det gör mig inte så förvånad. För det har tydligen de allra, allra flesta gjort. Men apropå basket, Lovisa, så har glädjande nyheter. Och det är att vi vann våran säsongspremiär. Juhu! Ja, det kändes jätteskönt av många, många orsaker. Men det var väldigt roligt att vinna. Så nu har vi fått en bra start på säsongen.
Spelade du match?
Ja, absolut.
Hur funkade det med din häl?
Ja, alltså, hur funkade det med min häl och hur funkade det med min hals? Jag kände ju redan dagen innan så här, jag har lite retning i halsen. Men eftersom jag har antikroppar så blir jag ju inte panikslagen så här, att jag måste stänga in mig och inte överhuvudtaget ut i samhället bara för att jag känner en liten retning i halsen. Men jag hade ju känt på träningen dagen innan att jag blev väldigt, väldigt trött. Och det var ju så lustigt för att i förra veckans träningspodden så var jag ju så lycklig för att jag inte blev trött på träningarna utan nu var jag pigg igen. Och då var det bara 2-3 dagar senare så bara, åh gud vad trött jag blev på träningen, jag orkade ingenting. Och jag tänkte, nej, nu har jag säkert något i kroppen. Så jag kände ju det på söndag morgon att jag har någonting i kroppen. Men vad gör Jessica då? Hon skiter i det. Hon dopar sig lite grann och så går hon iväg och spelar match. Det är någonting i mig så här, bara, nej, jag viker fan inte ner mig. Och ibland är det ju det väldigt dumt. Ibland så liksom trillar jag ju över åt det dumma hållet som någon av våra lyssnare tycker att du ska vara hårdare mot mig och säga till mig vad jag får och inte får göra. Men jag tycker ändå att då får jag väl ta dumma beslut ibland. Fast det gick okej. Okay. Och hälen, det gick okej okay när jag spelade. Däremot så var det ju inte så skönt när jag kom hem. Och inte så skönt när jag vaknade morgonen dagen efter när jag var lite stel efter att ha legat och sovit en hel natt. Då fick jag hoppa på stelt ben när jag skulle gå upp och ta hand om Sam. Så att, ja, men nu känns den bättre igen. Så att, jag vet inte. Jag kan inte dra några slutsatser ännu.
Det kommer och går. Men får jag fånga upp det här golfspåret igen?
Ja, gärna. Älskar golf. Jag är besatt nu.
Ja, det var det jag skulle fråga. Är det så att du skulle beskriva det att du har fått en nytändning till din golf? För jag ser ju att du spelar golf ganska många dagar i veckan, sen flera veckor tillbaka.
Ja, men alltså Patrik och jag har också kommit på världens bästa idé. Det är ju att man kan ha massa möten på golfbanan.
Åh nej, har du blivit en sån här finansman? Ja. Som liksom, vi tar en 9-hålsrunda.
Ja,
och så gör man upp om alla avtal.
Exakt så är det. Jag skämtar faktiskt inte. Exakt så är det. Och vi har en kompis, jag och Patrik, en gemensam kompis. Hans jobb går i princip ut på att spela golf med kunder och gå på middagar med kunder och gå ut på nattklubbar med kunder. Alltså, till det företaget han jobbar på. Han är någon slags mood manager. Han har liksom världens bästa jobb. Hur gött liksom. Om man nu är socialt lagd. Och det är han är ju supersocial. Nej, men då kom vi på den briljanta idén så här att vi kan ta våra egna möten som vi har med vårt eget företag på golfbanan. Så att mellan hålen så går vi och diskuterar då så här, ah, har du kollat på det här mejlet? Ja, ah, absolut. Vad säger du om det här då? Så läser Patrik det för mig. Så jag, ah, mm. Och man tänker bättre när man går. Det där hade jag en gammal chef på Kanal 5 som sa till mig så här, vi tar alla möten på en promenad runt Kungsholmen. Så han och jag, varje gång vi hade möte, promenerade vi Kungsholmen runt. Och fan i mig, man tänker bra. Hjärnan blir klarare när man promenerar. Så att vi, Patrik och jag, har fattat jättemånga bra beslut ute på golfbanan. Och så har vi ibland mött upp med någon som vi jobbar lite grann med eller har lite olika grejer på gång med och sådär. Och då kan man gå ut och spela golf, få en trevlig stund, känna lite grann på varann. Och sen blir det mycket enklare att stänga alla dealer. Det är hur bra som helst.
Känna lite grann på varann.
Ja, ja. Ja, rent bildligt, inte bokstavligt. Men...
This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Vi är även denna vecka sponsrade av Rusta och det passar perfekt för det är ju full vår ute nu. Man kan vara ute utan att ha dunjackor och 10 lager kläder, det gillar man.
Äntligen, äntligen. Varje vår tycker i alla fall jag att det känns som att det är ett helt nytt liv som börjar. Jag kan sitta ute, jag tycker om att känna solen värmer ansiktet. Och för mig är det liksom, det är ett njut. Jag älskar att vara ute. Och Rusta, det är vårens bästa vän, för de har allt för det här nya livet, utomhuslivet.
Ja, precis. Vi har ju tidigare berättat att Rusta har ett brett sortiment av i princip allt som du behöver till din uteplats. Och jag har snackat mig varm om solcellsbelysning. Det tycker jag är kanon. Du var inne på ljusslingor och krukor, Lovisa. Men oavsett vad man behöver så får man mycket för pengarna hos Rusta när man ska förvandla och förnya sin uteplats.
Hur är det hos dig, Jessica? Har du några favoriter när du ska piffa upp er utomhusmiljö?
Ja, men det har jag faktiskt. Jag gillar att det känns lite lounge-igt. Så jag brukar ju satsa på att köpa någon ny utomhusmatta. För att de är väldigt prisvärda hos Rusta. Så det tycker jag är en stor favorit.
Ska jag säga vad jag är sugen på?
Berätta.
Jag tycker ju att det är bra att ha kuddar som man inte behöver ta in. Det står absolut på min lista för den här våren.
Ja.
Det ska vara lätt att ta sig ut. Kuddarna ska bara ligga där, redo att ta emot den.
Ja, man älskar sånt som man inte behöver plocka ut och in.
Mm. Och då så säger nog jag att grejer till utegymmet, alltså vi pratar hantlar, kettlebells, foam roller, såna saker är också för mig vår. Att vara ute, det är låg tröskel till att träna. Och så kan man liksom ta in och ta ut. Och Rusta har riktigt bra hemmaträningsgrejer. Och jag tänker så här, ja, men man sitter och hänger där i sina kuddar och så kan man träna. Och så kan man hänga och träna.
För alla våra lyssnare så är ju träning en viktig del av utomhusmiljön, det vet jag. Vi uppmuntrar och uppmanar våra lyssnare att njuta av utomhuslivet och kolla gärna in Rusta när ni vill uppgradera er utemiljö.
Kolla in rusta.com, men framförallt besök ett Rusta varuhus och få inspiration till ditt nya uteliv. Vi säger tack till Rusta!
Stort tack!
Jag har faktiskt en person nära mig företagsmässigt, inte som jobbar i mitt företag, men som mitt företag, eller alla mina tre företag jobbar med. Och hon kör alltid walk and talks, både med kunder men framförallt med medarbetare. Så hon kanske skulle ta med sig en frisbee och köra den här som har tydligen trendat 2020, den frisbeegolfen. Den är tillgänglig om man har en bana lite närmare sig. Golfbanor ligger ju ofta lite längre bort från där företagen finns.
Ja, och frisbeegolf antar jag att alla kan vara med och spela. Ska du spela golf på en bana, då måste du ju ha grönt kort och liksom kunna spela golf. Annars så kommer du inte ut på banan, om man säger så.
Båda mina barn är sugna på att testa frisbeegolf. Och vi köpte faktiskt en, det står competition disc på den. Så då tänker vi att den är liksom...
Oj!
Det är inte samma sak som de här gamla som man fick på Statoil när man tankade när man var liten. Så fick man så här, ja men typ, tanka för 500 kronor så får du en frisbee. Och så var det då sån här, den var ju inte... Det var verkligen en plastskiva. Men den här har så här tyngd i sig och den känns annorlunda. Och vi har till och med kunnat kasta den vid havet utan att den liksom sticker iväg. Den går väldigt fint genom luften. Sen har vi ju insett att vi kan inte bara ha en sån när vi ska köra frisbeegolf. Vi måste ju ha en per person. Så får vi se om vi liksom köper en hel familjeuppsättning med frisbees. Competition discs.
Men är de inte sugna på riktig golf?
Nej, det tror jag inte. Vi har varit och vi har mött upp kompisar som har kört typ motsvarande som ni i ert företag, fast de gör det familjemässigt. Golfen är typ det enda som de delar alla i familjen. Och då så kan de köra 2-3 timmar på en lördag förmiddag. Och sen har vi mött upp dem vid... jag kan ju inte alla de här begreppen. Men ja, typ vid driving range. Ofta är det nära parkeringen.
Ja, just
det. Och då kommer de. De är lite rosiga om kinderna. Någon är lite sur för att det har gått lite sämre. Någon är jätteglad. Och oftast är det liksom den som... Det är inte den som är familjens överhuvud som är glad. Och då har de liksom haft sin 3 timmars sittning familjemässigt. Och hunnit prata om saker. Och de har liksom umgåtts utanför hemmet. På kanske liksom en lite mer neutralare arena. Och sen har vi hittat på någonting tillsammans. Och då har barnen tyckt att det varit så här spännande. Men än så länge så har de ju noll koll på the manners. Som precis som i tennis, golf. Ja, men mycket av de här gamla klassiska gentlemannasporterna. Så jag får ju liksom hålla i mina barn för att de inte ska trampa rakt ut hur som helst. Eller att man inte får prata när någon ska slå ut. Vet, lite sådana där grejer som jag har förstått är viktiga. Som om man är van att röra sig på en fotbollsplan eller... någon annanstans, då är man ju van med att man kan ta plats. Men jag får säga så här, men vi är inte huvudpersoner på just den här arenan. Det är de som spelar, då måste vi visa respekt. Så jag får liksom hålla lite grann i koppel, om man säger så.
Alltså det är ju mycket regler, och en del regler är ju lite så här gammalmodiga och töntiga kan man tycka. Men jag gillar det ändå. Det är så otroligt tydliga ramar vad man ska hålla sig till. Och jag gillar också det här med att det faktiskt är en gentlemannasport. Jag tycker om det. Jag tycker att det blir så här, men det blir artig, trevlig stämning. Man har vissa respekt för varandra och så där. Jag trivs bra på golfbanan, även om jag nu har blivit någon slags... rebell. Därför att jag har nämligen funderat mycket på så här, varför man har så mycket konstiga golfkläder. Alltså ofta går man på golfbanan och man ser ju nästan ut som att man ska gå till sitt jobb på banken när man går ut på golfbanan. Väldigt uppklädd ska man ju vara. Så jag tänkte så här, fan, golf är ju en sport. Alltså man går skitlångt, man gör med massa kalorier, man blir lite flåsig, man blir varm. Man är ju fysiskt aktiv, man vill ju ha på sig kläder så man kan röra sig fritt Det tycker jag. Sen finns det ju bättre golfkläder nu än förra omgången jag spelade, såklart. Men jag har ändå kört lite rebellgrejen att börja spela i tights ibland. Och då får man lite blickar faktiskt när man kommer ut på banan av de som är lite mer stelbenta med reglerna. För att spela i träningstights, det är ju inte riktigt okej på golfbanan. Men vi får se om jag sätter en trend nu. Det kanske kommer att dyka upp massa människor med träningstights. Jag menar, det är ju ändå en träning man gör. Så jag tycker att det borde vara, ja, det borde vara helt okej att få spela i tights, eller?
Alltså, det där med manners, det har jag tänkt på. Förvåna mig inte att du gillar att det är lite regler. Jag tänker när du, inom hästsporten, det är ju samma sak där. Att ska man gå in i ett stall, det finns regler för hur saker och ting ska gå till. Det skulle inte funka med levande djur, med schema och man, alltså att alla ska följa regler och rutiner och att det finns någon, kanske någon intern policy och liknande. Så det förvånar mig inte att du gillar det här att det är uppstyrt. Men just, tänk på det med manners. Jag har till exempel problem med kraftiga svordomar på fotbollsplanen. Beroende på var barnen tränar någonstans så kan det ju vara. Alltså nu har man försökt styra upp det lite mer, men det kan ju absolut vara 20-22 lag som spelar, tränar samtidigt på en jättestor idrottsplats här i Stockholmsområdet. Och om det är så att det pågår en träning bredvid, hur beter sig de barn och tränare och föräldrar som ska börja lite senare, det här med alltså att man har sin lilla ruta och så får man liksom visa respekt. Även om man är utomhus så måste man ändå visa respekt i träningar som pågår vid sidan av. Så där är det när barnen står och de har någon prickgrej som de står och skjuter på, de ska träffa ribban på målet. Och det har de när de står och väntar på att träningen ska börja. Och sen så kommer det så här fula ord när de är nära att träffa men de missar precis. Och då, precis då så står en annan tränare med ett lag bredvid då och håller på att genomgång. Och så är det någon som håller på att skrika fula ord. Och då, det tycker jag kan vara så här lite jobbigt. Men, å andra sidan så här, manners. Jag tycker ju till exempel på gym, människor som har sin bänk, om man tänker sig gymbänken. Det här, nu kommer så här tips från coachen om man inte vill irritera folk runt omkring. Att de har bänken så nära hantelstället att man inte kan gå emellan för att hämta hantlar. Och normalt sett så är det liksom, det är knepigt att stå och vänta så här. Och, sen så och till och med om jag ska hämta på tunga hantlar, då måste jag kunna komma in och lyfta det rakt upp. Jag kommer inte kunna lyfta det 40 centimeter ifrån mig. Så jag behöver ändå lite space. Eller kunna lyfta snett från sidan. Och när det är coronatiden nu, om man ska hålla avstånd. Ja, men om du har din bänk så himla nära hanteln istället för att du vill kunna titta ordentligt i spegeln. Jag måste kunna gå förbi utan att vara, liksom komma för nära. Då blockar de, ja, men 6 par hantlar samtidigt som de sitter och, eller ligger och kör sin övning, och så sätter de sig upp, lägger ner hantlarna och så sitter de bara där. Ja, men det är fortfarande så att det finns många andra som vill använda hantlarna som står istället. Och det jag tänkt på när det är så här manners, när man reserverar en yta, ja, men man reserverar de grejerna som man håller på att använda just nu, men vad finns det runt omkring? Så just det här med att man har bänken för nära hantelstället, det är sånt som kan provocera mig. Sen vet jag att när gymmen städar, då drar de ju bort bänkarna in mot hantelställen för att ytan ska bli fri så man kan dammsuga och sådär. Så när jag kommer på morgonen till ett publikt gym, till ett offentligt gym, då är ju alla bänkarna indragna mot hantelstället. Så det är klart att det blir så. Men det är så här manners-grej som jag så här kan lite grann störa mig. Jag jobbar med att inte störa mig när jag är på offentliga gym. Men det är en sån grej som jag så här tänker att då är det en person som inte tänker på andra. Det här med att, som du säger, visa respekt.
Jag gillar ju väldigt mycket det här. För när du pratar om manners på gym, det är klart att det finns både uttalade och outtalade regler även på ett gym. Jag tycker det är väldigt skönt att ha regelverk att hålla sig till. Jag gillar det jättemycket. För att jag kan verkligen irritera mig på när folk inte tar hänsyn till, alltså när man får göra som man vill i olika sammanhang och rum och vad det nu kan vara. Och folk då inte tar hänsyn till att det faktiskt är andra som kanske tänker på ett annat sätt eller vill någonting annat, eller du är för nära i ens personal space eller vad fan det nu kan vara. Det stör mig så mycket. Jag har jättesvårt för det. Plus jag själv blir obekväm när jag är i ett sammanhang och inte vet vilka regler som gäller. Jag tycker jättemycket om att ha regler att hålla mig till. Men jag tänkte på det, att det är ju lite samma med barn. Barn vill ju också egentligen ha regler. Hur mycket de än gnäller på att man har regler för när de ska komma hem, regler för att man gör läxorna innan man spelar tv-spel och så vidare, så tycker ju egentligen barn också om att ha ett regelverk. De gillar, alltså man känner sig trygg av att ha ett regelverk, och det där tror jag liksom sträcker sig även upp i vuxen ålder. Och det är en av anledningarna till att jag trivs jättebra på golfbanan, för att jag är helt insatt i regelverket, både vad som gäller reglerna för golf ute på banan, men också hur man uppför sig på en golfbana. Jag tycker det är så otroligt tryggt, ett väldigt väldigt tryggt rum för mig blir det.
Ja, och när det handlar om regler, de bästa reglerna till exempel i en familj, det är ju regler som man har kommit fram till tillsammans, och att alla förstår varför man har de här reglerna. Och det tänker jag på i människor som skulle vilja träna på gym, eller de har insett ett behov av att träna på gym, men bara tanken på att sätta sin fot där, det är liksom aldrig i livet. Då tänker jag att hade det funnits ett regeldokument innan som man får läsa på, då skulle det ju underlätta. Och vissa grejer...
Exakt! Bra! Ja, men, och, exakt!
Vissa grejer är ju är kanske mer basic, medan andra grejer inte är basic som är säkerhet, utan det som vi säger då är manners. Och till exempel mobiltelefon. Är det mobiltelefonförbud som i att du får inte hålla på med din mobil medan du tränar? Eller är det mobiltelefonförbud som i att prata inte i telefonen inuti gymmet? Framförallt om att andra kanske inte vill höra. Så som jag har märkt, som att tränar mycket dagtid till exempel på Sats. Det är ju, jag får höra så många jobbsamtal som människor tar i gymmet, för de jobbar hemifrån och så passar de på att träna under dagen, och sen så ringer det någon jobbperson, och sen hör jag hela det här samtalet, och jag kanske vet vem den här personen är, den vet inte vem jag är. Jag förstår av samtalet vad de pratar om, till och med så kan det vara så här ganska så utlämnande grejer om personer på ett företag, eller de pratar om någon form av produkt eller liknande. Jag tänker så här, men det här är någonting som jag inte ska lyssna på. Och så just det här med vad innebär ett mobiltelefonförbud? Är det att du inte ska hålla på med mobilen? Men tänk hur många som har sina program i mobilen. De vill i någon app, de vill kolla på filmen, hur de ska göra. Eller logga vikter och repetitioner. Jämfört med det här med att ta telefonsamtal. Och så människor som då går runt i den här lilla trånga ytan samtidigt som de pratar. Och så här, då, och bara gång de närmar sig mig och tänker så här, oj, nu kanske jag är i vägen. Och så måste jag flytta lite grann på mig. Så det är ju så här, men mobiltelefonförbud. Det andra som ju nu är uppkommen som en ganska ny regel, torka av efter sig. Men också det med var man placerar sig i gymmet, det är också så här, skulle nog många tycka var skönt att det fanns en regel för att kanske inte göra som jag var på ett gym i våras, och där en person kör ryck. Och inte så här lätta ryck, alltså när det är skivstång och sen är det stora såna här svarta bumper plates som det kallas för, som är såna viktplattor som man kan släppa dem, absolut. Och golvet är mjukt, det är sånt här bumper golv som man kan dumpa vikten på. Annars så är det ju så här generellt på de flesta gym dumpförbud, att man lägger ner vikten försiktigt. Men den här personen då ansluter in i gymmet, det är människor som tränar där och kör övningar där man ligger ner till exempel på rygg på golvet, och han, förlåt, det kom det könet, det var inte meningen, men han kör då ryck och släpper vikten från raka armar rakt upp mot taket, och han släpper därifrån, och det är typ 2 meter från den här personen ligger på golvet, och jag måste vända på mig, för jag kan inte se det här i spegeln, för jag tycker att det är så jobbigt. Och det är kanske, ja, det är klart, det är bumper plates, det är bumper golv, men det kanske inte är manners att släppa vikten från raka armar ovanför huvudet precis där någon annan ligger. Även om det är 2 meter så är det ändå lite störande. Så då är det så här, okej, vad är regler, vad är manners? Men ett policydokument, det är inte helt tokigt.
Jag tycker att det var en jättebra idé faktiskt från din sida, för Det har ju någonting med det att göra, som jag sa, att man vill känna sig trygg i olika rum och sammanhang. Och gör man det så kanske tröskeln blir mycket mindre att gå till ett gym och träna, om man vet hur man ska bete sig. Vad är det för hårda regler, alltså hardcore, det här är regler för hur man får göra och inte. Och vad är det för rekommendationer hur man beter sig mot andra? Jag tror att många skulle tycka att det kändes lite tryggare att traska in i gymmet då. Plus att man också då vet att man, vad ska man säga, har rätten på sin sida när någon inte beter sig. För det kan ju också vara en grej om man ska börja träna på ett gym. Det vet jag så här, ibland man har börjat på nya gym och så kommer man in och så är det folk där, oftast män, förlåt, men som tar väldigt mycket plats och ja, kanske inte riktigt beter sig som man ska, och det kladdas snusar och det spottas och det hålls på och görs inte rent efter sig och blubbel i blubb. Då kan man ju känna sig lite osäker på, är det så här det är här? Får man liksom acceptera det? Men har man då någon slags manual, då vet man ju vad som är accepterat och inte. Då kan man ju känna sig lite tryggare att man faktiskt kan säga ifrån om man tycker att det är något som passerar över gränserna, så att säga.
Men har du någon gång löptränat i grupp, alltså i vuxen ålder, inte i basketen?
Nej.
Du som är så folkskygg.
Nej, gud, att du ens frågar. Trodde du att jag skulle säga så här? Nej. Ja, absolut, jag gick i en löpargrupp.
Nej, men du skulle kunna säga så här: ja, jag provade det en gång och jag insåg att det är absolut ingenting för mig. Så hade du kunnat svara.
Ja, nej, jag har inte ens provat.
För sådana skräckhistorier möter jag, och där har jag liksom insett att det som jag inte tar med, jag har inte med det i en riskbedömning från början. Alltså om man tänker sig om hur många år jag nu har jobbat i träningsbranschen. Men där jag liksom tidigt fick lära mig, och sen så stötte jag på det här riskbedömningen i hur obekväma människor är att springa i grupp. Och där jag liksom den hårda vägen har lärt mig att det faktiskt behövs regler för att så många som möjligt i en löpargrupp ska känna sig trygga. Och det behöver inte vara så att det är liksom de sämsta, eller de som tror att de är sämst, som är de som tycker att det är jobbigt att springa i grupp. Det här kan även vara för de som är liksom bland de bättre. Men att löpträna i grupp och det inte finns regler, det är jättesvårt. Och jag har regler till exempel, och än en gång, det här har jag lärt mig den hårda vägen. När det är uppvärmning och man ska jogga, även om det är liksom jogga en kilometer, det kanske tar 8 minuter. Ingen får springa framför mig. Ingen får springa före mig, för det finns alltid de som vill liksom, som sticker iväg om jag inte har sagt till en regel. Och även om jag har sagt regeln så får jag påminna, app, nu är det framför mig. En annan grej som är till exempel om man på ett intervallpass hela tiden är så snabb så att man kommer för långt fram. Okej, okay. Är det regler eller manners som då säger att personen bör ta vilan åt andra hållet? Alltså att den vänder om och kör gåvila eller joggvila eller vad det nu är för vila för att ansluta till gruppen igen. För att om man alltid kommer 50 meter längre än de andra i gruppen och så ska man springa 10 sådana intervaller. Alltså du kommer väldigt långt ifrån gruppen och det blir svårt.
Ja, verkligen.
Och känslan för de andra är inte heller så himla kul när det liksom, så sådana regler, och det kan jag till och med sätta upp om jag ska springa med en kompis som är snabbare än vad jag är. Då kan jag till och med sätta upp en sån regel att eftersom du är snabbare än vad jag är så får du köra din gåvila bakåt mot mig så att vi alltid startar på samma ställe. Och de tycker att det är så skönt, för då slipper de det här osäkerhetsmomentet. Men gud, oj, nu blev det för långt avstånd bakåt. Så sådana grejer tycker jag är jätterelevanta när man ska jobba med en grupp och försöka göra det på en positiv känsla för så många som möjligt. Ja, men okej, okay, vad är reglerna? Vad är manners? Vad behöver man tänka på? Och också säkra upp åt andra hållet. Om man känner att man hamnar för långt bakåt, att det blir för långt avstånd till den som är näst sist i intervallen, ja, men då kanske det är smartare att köra en gåvila framåt istället för att bara stå på stället och att det här avståndet ska ökas hela tiden. Så det brukar jag också säga. Men ofta så, jag försöker alltid samla ihop gruppen mellan varje intervall eller till och med ta varannan intervall framåt och varannan intervall bakåt. Alltså inte springa baklänges, men just för att hålla ihop gruppen. För jag vet så många som har blivit brända av att löpträna i grupp och nästan så att det är en klump i magen för att man vet hur jobbigt det känns när det dras ut ett långt pärlhalsband med löpare och att känna att man är, eller vara rädd för att man är sämre. För det här behöver inte vara att det är de som är långsammast, utan de som är längst fram och snabbast, de är antagligen jättesnabba för att de är så oroliga för att de ska framstå som typ dåliga, och därför tar de supermycket för att visa att de liksom minsann platsar i den här gruppen. Ja, det är lite knasig tankevurpa, men det har jag förstått hur svårt och hög tröskel det kan vara att börja löpträna i grupp.
Det här är det stora regelavsnittet, kan man säga, av träningspodden. Så att, undrar ni över vilka regler som gäller på valfri plats, så kan ni höra av er till mig och Lovisa, så ska vi hjälpa er att bena ut det. Men du, när vi ändå är inne på löpning, kan jag få bara prata om den här artikeln som jag hade kvar från förra veckan?
Nästan som en almanäsa kanske?
Ja, precis. Fast det här är ingen nyspaning, den är gammal tyvärr. Men jag blev väldigt intresserad när jag läste den här artikeln i Svenska Dagbladet, nämligen. Och jag ville fråga dig om du har testat. Och då handlar det alltså om prylar, kan man säga. Det handlar om löperskor med kolfiber. Du har väl hört talas om det, antar jag, Lovisa?
Är det de här skorna som, ska de förbjudas eller ska de inte förbjudas?
Exakt de skorna. Och det var ju Nike som var först. De hade ju, jag tror att den första modellen, den hette Vaporfly 4% eller något. För att man skulle bli 4% bättre i sin löpning med hjälp av de skorna. Därav namnet. Och då visade det sig att väldigt många av toppelitlöparna testade ju att springa med de här skorna och sänkte ju sina personliga rekord allihopa i princip med ganska så mycket. Och då väcktes ju den här frågan då om det här är fusk eller om det bara är en naturlig utveckling på utrustningsfronten, för att all utrustning inom sport går ju framåt. Så är det ju bara. Men du kommer ihåg till exempel de här baddräkterna som de förbjöd, som var nästan som en hajskinsdräkt. Kommer du ihåg dem?
Just det. Och som var så svåra att få på sig.
Och sprack ibland. Ja, och sprack ibland, för de var så tajta. Men de gjorde ju att de simmade mycket, mycket snabbare. Men de förbjöds ju faktiskt, om jag minns rätt. Jag är ganska säker på att de gjorde det.
Ja.
De här skorna är ju inte förbjudna. Och det är ju givetvis fler märken som har börjat göra liknande kolfiberskor. Och jag vill så gärna testa de här skorna. Så att när jag läste dem där första gången, det var i början av sommaren tror jag någonstans. Ja, våren där, våren början av sommaren. Och jag gav mig ut på nätet direkt för att få tag i ett par Nike Vaporfly. Men det var ju helt omöjligt. Alltså de var slutsålda precis överallt. Dels är de ju svindyra, såklart. Men du vet ju att jag är intresserad av sånt där. Så att jag kunde liksom tänka mig att lägga de pengarna för konsten. Så att alla i träningspodden skulle få höra hur bra eller inte tillräckligt bra de här skorna faktiskt var. Men jag har alltså inte lyckats få tag på dem. Nu har jag inte försökt här på sistone. Så det kanske är lättare nu, jag vet inte. Men det är alltså den här kolfiberplattan som ska göra då att man får ökad studs i steget. Och tydligen så ska det påminna om material som man använder som isolation i flygplan. Jag vet inte hur man ska göra med den associationen, men ja, så ska det i alla fall vara. Och det är en professor här då på GH tror jag som uttalar sig i den här artikeln. Ska se så jag inte säger fel. Ja, precis. Tony Arndt. Professor på GIH. Och han menar att den här kolfiberplattan gör att man får tålederna blir rakare. Så man får liksom en lite annan vinkel i foten som gör att man får ut mer energi i steget. Eller att steget kräver mindre energi, hur man nu ska uttrycka det. Och därför ska man då bli ungefär 4% snabbare. Men blir man inte sugen på att prova? Jag antar att du inte har provat då, eftersom du inte känns som att du har stenkoll på det här.
Nej, men jag är gift med en person som springer i Zoom X Vaporfly Next Percent.
Du ser! Är det den senaste modellen då, eller?
Jag har inte så bra koll på Nikes löparskor. Det var alltså jättemånga år sedan som jag ens hade Nike. Jag har sprungit jättemycket Asics tidigare. Och nu springer jag i Reeboks Floatride. Men Hans har ett par, och de är knallrosa. Och sen så den här mycket märkliga sulan gör att vi kallar skorna för flamingos. För det ser ut som en flamingo. Man kan googla det här så kommer man hitta den här rosa Next Percent. Och Hans köpte dem för att han tycker att det är kul att prova nya saker. Och har inga, alltså han har ingen, vad ska man säga, han är inte känslig i sina fötter, så att han är en sån som kan hålla på att prova konstiga löparskor utan att vara rädd för att få ont eller liknande. Jag brukar ju så avråda människor från att experimentera för mycket med skor, och jag tror att han, jag minns det som, för de här började han springa i, undrar om det var i vintras, men han har haft dem ganska så länge. De är inte nya efter sommaren. Men att han nästan fick lite träningsverk i hälsenan. Han kände att han låg annorlunda med foten i skon. Och han hade sina skor, de stod på badrumsgolvet i morse. Då frågade jag så här, men har du varit ute och gått i dina Next Percent? Nej, de hade jag igår. Och då hade han sprungit långa intervaller på asfalt. Och han säger att de är så snabba. Alltså han flyger fram, men sen också in dem i badrummet, tvättar av dem ordentligt, och så de ser ju alltid helt oanvända ut. Han är en sån som är väldigt bra på att ta hand om sina grejer. Han förvarar också sin cykel i lägenheten och gör rent den med en våtservett varje gång som han har varit ute och cyklat och den har blivit lite smutsig. Så det är ganska så pedant. Jag var tvungen att kolla, som du säger, de verkar vara väldigt svåra att få tag på. Till och med på Löplabbet så står det, denna produkt är slut i vårt webblager. Och sen så läser man på produktinformation, som då är lite inaktuell. Ops, då vi har extremt hög efterfrågan på den här produkten så tillåts endast köp av 2 par per kund.
Ja, du ser.
Men då är det alltså en sko som kostar närmare, alltså 3000 kronor.
Men visst är det
sjukt.
Men
å andra sidan får man 4% snabbare. Ja, 3000 kronor, då kanske man tycker är värt. Men Hans, han älskar sina skor. Och han, det här med att det var knallrosa i färg, det hade inga problem med. Det vet jag ju annars, att det ska vara rätt färg på löparskorna. Det är väldigt viktigt.
Åh, nej, men det där är hårdvaluta. Jag vill åt ett par sådana där skor, för jag vill verkligen testa. Jag springer ju oftast i Mizuno. Det är väldigt många på min Instagram faktiskt som frågar, för jag har ju väldigt många löparskor. Det har ju folk noterat, att jag har extremt många löparskor. Vilket är bra, för då kan jag liksom byta hela tiden så att jag inte får ont på de här ställena där jag har en tendens att få ont hälen till exempel. Men just nu så springer jag mest i mina Mizuno-skor. De har ju också en ny sula som de kallar för Energy, tror jag, Energy. Som också ska innehålla något speciellt material och sådär. Och de är ju jättesköna och studsiga, men jag får känslan av att jag måste testa de här. De här Vaporfly-skorna, alltså den första revolutionerande skon på den här fronten som kom. Och bara för att se om det verkligen är sån otrolig skillnad. Så att det kommer bli ett projekt. Jag ska jaga nätet runt för att hitta ett par dojer. Men jag kommer inte att köpa ett par svindyra på svarta marknaden. Det kan jag säga redan nu. Alla som har köpt
som behöver
på sig,
höra av sig
massa
till dig och
skor.
Säga att de ger mig ett bud.
Nej, jag kommer inte att lägga 10 000 spänn för att köpa ett par begagnade skor. Nej du, jag ska nog lyckas hitta ett par. Jag ska kämpa.
Jag läste en intervju med han Tony Arndt, och han har tydligen fått i uppdrag att hjälpa de här World Athletics, som jag då antar är något form av internationellt friidrottsförbund kanske, med just det här med vilka skor som är tillåtna eller inte. För jag tänker så här, det är väl en sak att springa tävling med skor jämfört med att hitta ett par riktigt sköna skor som man kan springa runt i Bromma, som för dig. Alltså att det, om de inte tillåter med att springa lopp med för världseliten, så kanske det är så att finns skon på marknaden så finns den. Men då skriver de i den här artikeln om regelverket för tävlingsskor, som ju då liksom har utvecklats en del. Om man tänker så här, okej, nu måste vi börja ta hänsyn till något här också. Då till exempel i våras så skrev de att man får bara ha ett lager av karbonplattor, Och sulan får inte vara högre än 4 centimeter, alltså 40 millimeter. Och skorna måste ha funnits till försäljning i minst 4 månader. Det här är en artikel från i våras.
Okej.
Så att, då, de håller på med såna där grejer. Och det, är ju, det tycker jag är lite spännande. Så att man måste ta fram regelverk för att tekniken utvecklas. Och det är väl lite samma sak med pace-grejer. Med hur noga, det minns jag... när jag någon diskussion, det här, nu var jag ganska ung så jag kan inte datera det, men då var det huruvida du fick ta tid på dig själv när man paddlade, alltså kanottävlingar, att du inte får klocka dig själv, att du får inte ha någon tids, fick inte hålla på med att ha egen tidtagning.
Varför då?
I kanoten. Jag kommer inte ihåg, men jag fick någon sån här minnesflash nu kring det. Men just det här med att tekniken utvecklas med karbon och kolfiber, och hur snabb kan man göra någonting i, alltså en produkt. I kanot till exempel så finns det att vad en kanot måste väga, och väger inte så mycket som den ska göra, då måste man lägga i sandpåsar eller vikter för att den ska väga prick 12 kilo. Och då har man kontrollvägning efter alla lopp, både slumpmässigt men också typ 1, 2, 3 ska upp och väga sin kanot. Och tidigare så fanns det minsta bredd, att typ att kanotens bredaste del får inte vara smalare än ett visst antal centimeter. Och sen tog de bort den regeln, vilket gjorde att kanoterna blev supersmala. Så det var inte alls ovanligt att tjejerna fick såna skavsår på höfterna, för att man har man rejäla lår och rumpa, och så ska man ner i en pyttesmal kanot. Så att vi var ganska många som hade liksom R på sidorna av höfterna för att man satt och gnuggade mot det här smala skrovet. Men det är just det här med teknikutveckling. Det är ju intressant hur det är. Och det här har ju varit, det är ingen ny grej att man måste börja ta hänsyn till teknik. Det har ju alltid kommit tekniska grejer som man måste säga, åh gud, nu måste vi reglera för det här. Men jag tänker att en sko som kan göra en 4% snabbare, han Tony Arndt säger ju att det här är faktiskt, det finns faktiskt fog att tro att det funkar. Han brukar tydligen dissa eller vara enormt skeptisk när en produkt utlovar en sån stor förbättring. Men han säger att ja, det finns fog för det här tydligen.
Alltså det är ju därför man måste testa, du hör ju själv. Det måste ju vara, man måste ju känna sig som en utomjording i de där pjucken. Vilken nytändning det kan bli för mina korta små runstreak-sträckor. Ja. Tänk att jag bara gör dem på 5 minuter, bara tjuff, säger det, så är jag färdig.
Ja, spännande. Vi får se om du får tag på ett par skor, så får du utvärdera sen.
Ja,
jag gillar ju inte när det är så himla studsigt. Jag gillar ju när det är lite tunnare sula. Så den här 4 centimeters sulan, att det måste vara max 4 centimeter, det lockar inte mig så mycket. Jag gillar ju att känna underlaget i min fot. Men det vet jag att alla är olika. Det finns ju, nu har jag glömt bort namnet, men för några år sedan så kom det, gud, vad heter de? De här Hoka, som ju alla skrattade åt första
Hoka
åren.
Hoka 1-1.
Ja, men de skrattade, såg ju så klumpigt ut. Och nu så är det ju så många som har problem med sina fötter som kan springa helt smärtfritt i Hoka. Och det ser ut som att de springer på små studsbollar för att det är så mycket sula under. Men det funkar ju tydligen.
Ja, är det någon av våra lyssnare som har testat de här kolfiberskorna, snälla skriv till oss på våran Instagram på Träningspodden eller på min Insta eller DM om ni inte vill outa er, och berätta om ni hade bra eller dålig upplevelse, för att jag är så jäkla nyfiken på det här. Du vet när man blir besatt, Lovisa, jag måste få testa detta. Men nu ska jag sticka till dagis, så att nu får vi rappa igen den här säcken. Om man är Peko så säger man förskolan. Om man är Jessica Almenäs så säger man dagis.
Eller föris, som en pappa sa som jag träffade idag.
Ja, men jag har faktiskt börjat säga lite förskolan nu, för att Sam har själv kommit hem till mig och sagt så här: mamma, jag går inte på dodis, jag går på förskolan. Så jag får liksom åka med honom. Den enda som kan säga till mig och jag tar åt mig när det gäller just det är Sam.
Han det är har nya veto. Regler här nu hemma hos er.
Ja, han har veto. Så då får det heta förskolan även hemma hos oss.
Stora regelavsnittet i veckans avsnitt av Träningspodden. Tack för att ni lyssnar varje vecka. Vi tycker att det är jättekul att ha med er på våra sociala medier. Gå jättegärna in och följ på Instagram. Träningspodden har också en Facebook-sida om man vill se när det kommer ut ett nytt avsnitt.
Ja, häng med oss på alla kanaler, vet jag. Vi hörs igen om en vecka. Ha nu en riktigt trevlig helg. Puss och kram!
Hej då!
Podden produceras av Sandström Group.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.